Okej, välkommen till Från UFO till UAP, en verklighet i förändring. 2024 är igång och hittills med en känsla av lugnet före stormen. Vi vet sedan tidigare att många händelser väntar runt hörnet. I nästa vecka möter delar av amerikansk kongress Inspector General Thomas A. Monheim i en skiff för en briefing kopplad till bland annat David Grush rapport. Vi kan nog inte förvänta oss att få veta särskilt mycket från vad som sades där. Men det är oavsett ett steg i rätt riktning. Vi vet också att vi inom några veckor kan förvänta oss nya uttalanden från Grush. Så jag är rätt övertygad om att vi väldigt snart kan befinna oss i stormens öga igen. Själv så har jag tillbringat helgdagar och den senaste tiden med att reflektera över verkligheten och vad den innebär. Och klassiska tankegångar kring simulationsteorier. I samband med detta så har jag läst boken Virtuella världar av David Chalmers, vilket har inspirerat mig att skapa podd kring idén som vi ska prata om idag. Vår berättelse har sin början 100 år bakåt i tiden. I skuggan av det tidiga 1900-talets gryning, ett århundrade som förebådade oändliga möjligheter och vetenskapliga under, fanns det en plats där tidens flöde tycktes ha saktat ner. Det var i det kristallklara vattnet nära den lilla grekiska ön Antikythera. En ö vars namn skulle komma att bli för evigt förknippat med en av de mest fascinerande upptäckterna i mänsklighetens historia. Året var 1901. Världen var i förändring. Men här, i denna avlägsna del av Egeiska havet, kändes det som att tiden hade stannat. Det var en tid då havets djup fortfarande gömde oupptäckta hemligheter. Och Antikythera var inte mer än en blygsam ö i ett hav fullt med outgrundade mysterier. Själva ön, belägen mellan Kreta och det grekiska fastlandet, var en plats fylld med historisk mystik. Dess klippiga kuster och det omgivande havet hade bevittnat otaliga skepp som seglat förbi under århundradena. Var och en med sina egna berättelser och hemligheter. Antikythera var en korsväg för antika civilisationer. En plats där kulturer möttes och historier vävdes samman. Det var i dessa vatten, under en till synes vanlig dykexpedition, som något extraordinärt upptäcktes. En grupp svampdykare, ledda av kapten Dimitros Kondos, hade stött på ett gammalt skeppsvrak. Vid första anblicken verkade det vara en vanlig vrakplats. Men snart skulle de inse att det som de hade funnit var något mycket mer anmärkningsvärt. Vraket låg på ett djup av cirka 45 meter, dolt under havsytan, vilande i tystnad. Här, i det mörka och kalla vattnet, hade det legat orört i över 2000 år. De första föremålen som dykarna hämtade upp från vraket var imponerande nog. Brons och marmorstatyer, smycken, mynt och andra värdefulla artefakter. Men det var något annat, något mycket mer gåtfullt, som snart skulle gripa världens uppmärksamhet. En av de största gåtorna inom arkeologi och historia. En gåta som inte bara skulle kasta ljus på antikens teknologiska framsteg, utan också ge upphov till frågor som sträcker sig ända in i vår moderna tidsålder. Frågor om simuleringar, verkligheten och vår plats i universum. För från de historiska djupen av Antikytheras vatten stiger nu en berättelse om en extraordinär uppfinningsrikedom. Historien om Antikythera-mekanismen. Denna anordning som så länge vilade på havets botten erbjuder en fascinerande inblick i antikens tekniska kunskap och kreativitet. Fysiskt sett var antikythera-mekanismen en imponerande skapelse. Den bestod av en serie noggrant utformade kugghjul av brons inneslutna i en låda, ungefär i storleken av en tjock bok. Mekanismens utsida var täckt av inskriptioner och knappar, vilket indikerade en komplex användning. Men det var inuti, i hjärtat av denna anordning, där dess sanna genialitet låg gömd. Inuti upptäckte forskare över 30 kugghjul, skickligt arrangerade för att interagera med varandra. Detta nätverk av kugghjul utgjorde en slags analog dator, designad för att beräkna och visa himlakroppars positioner och rörelser. Genom att vrida en vev kunde man simulera de himmelska rörelserna över tid, solen, månen och även planeters positioner. Denna mekanism var inte bara ett mästerverk i metallarbete, det var en manifestation av den tidens astronomiska kunskap. Det representerade en fusion av konst, vetenskap och teknik, en symbol för en era då dessa områden var oupplösligt sammanflätade. Genom sina noggranna beräkningar och mekaniska precision speglade antikythera-mekanismen en djup förståelse av de astronomiska cyklerna och fenomenen. Mekanismens avancerade teknik visar att våra förfäder inte bara strävade efter att förstå världen omkring dem, men också att återskapa den i miniatyrform. Denna anordning var ett sätt för dem att få ett grepp om det kosmiska spelet. En metod för att förutse och planera enligt stjärnornas rörelser. Dess existens undergräver tidigare antaganden om antikens teknologiska kapaciteter och framhäver en tid då människans förståelse och imitation av naturen nådde nya höjder. I reflektion till antikythera-mekanismens förflutna ser vi ett fascinerande eko rakt tillbaks till vår nutid. Denna antika artefakt fungerar som en slående analogi till våra egna moderna strävanden i världen av simuleringsteknologier. Precis som mekanismens invecklade kuggar och rörelser avbildade de himmelska kropparnas dans arbetar vi idag med sofistikerade verktyg som söker återskapa och förstå vår egen verklighet. I vår tidsålder har teknologin utvecklats till en punkt där gränserna mellan det verkliga och det simulerade blir allt mer suddiga. Virtual reality och augmented reality är moderna exempel på hur vi använder teknologi för att skapa eller förstärka vår uppfattning om verkligheten. Dessa teknologier, som likt antikythera-mekanismen, tjänar som verktyg för att utforska och interagera med världar som sträcker sig bortom vår fysiska räckvidd. VR och AR erbjuder oss en möjlighet att omsluta oss själva i helt konstruerade miljöer eller att lägga till lager av digital information över vår faktiska värld. Dessa moderna teknologier, liksom den antika mekanismen, är testamenten till människans oändliga strävan att skapa system och verktyg för att bättre förstå och interagera med de världar vi lever i eller föreställer oss. Denna strävan är en grundläggande del av den mänskliga erfarenheten. En oupphörlig längtan att utforska och förstå vår plats i kosmos och vad det är. Är världen vi lever i och upplever i sin essens inte så olik de konstruktioner som genereras av våra datorer och maskiner? Denna tanke, som nu genomsyrar vår kulturella och filosofiska diskurs, är nästa steg på vår resa i utforskningen av simuleringsteorin. Simuleringsteorin utmanar vår förståelse av verkligheten och vårt sätt att interagera med den. Den föreslår att det vi uppfattar som vår verkliga värld kan vara en avancerad simulering, likt ett högteknologiskt, sofistikerat program vars detaljer och komplexitet överstiger allt vi kan föreställa oss. Antikytera-mekanismen representerar denna idé på ett slående sätt. Genom att simulera himlakropparnas rörelser fungerade den som en länk mellan den fysiska världen och en abstrakt matematisk verklighet. På liknande sätt ställer simuleringsteorin frågan om våra egna liv och upplevelser i grunden kan vara en del av en större, mer komplex realitet som vi bara upplever en liten del av. Detta leder oss till djupa filosofiska frågor om simulering och verklighet. Om antikytera-mekanismen kunde återskapa universums dans med sina växlar och kugghjul, kan vi då vara en del av en liknande, fast mycket mer avancerad simulering? Vad betyder det för vår förståelse av medvetande, fri vilja och vår plats i universum? Dessa frågor är inte bara akademiska spekulationer. De berör grunden av vår existens. Simuleringsteorin utmanar vår uppfattning om vad det innebär att vara verklig. I dess mest grundläggande form föreslår den att det vi uppfattar som vår verklighet kan vara en avancerad simulering. Denna idé är inte ny. Den har sina rötter i antika filosofiska frågeställningar. Redan i antikens Grekland ställde tänkare som Platon frågor om verklighetens natur. Hans allegori om grottan där fångar endast ser skuggor av verkligheten kan ses som en tidig form av en simuleringsteori. I den moderna eran har dessa idéer utvecklats vidare med influenser från såväl teknologiska framsteg som filosofiska spekulationer. David Chalmers, en framstående samtida filosof, har utforskat denna tanke på djupet. I hans arbete presenterar han argument och tankeexperiment som syftar till att undersöka möjligheten och konsekvenserna av att leva i en simulerad verklighet. Chalmers frågar sig inte bara om det är möjligt att vi lever i en simulering, utan också vad det skulle innebära för vår förståelse av medvetande, moral och själva verkligheten. Denna teori har inte bara blivit ett ämne för akademisk diskussion, utan den har också trängt in i populärkulturen. Filmer som Matrix och böcker som Simulacron 3 har utforskat idén om simulerade världar och den påverkan de har på våra uppfattningar om fri vilja, verklighet och identitet. Genom dessa berättelser ställs vi inför frågan, om vår verklighet är en simulering, vad innebär det då att vara verklig? Från de filosofiska djupen och teoretiska diskussionerna har denna tanke nu sträckt sig ut och tagit plats i det kollektiva medvetandet. Den har funnit ett unikt fäste inom både populärkulturen och vetenskapliga sammanhang, vilket reflekterar dess växande betydelse och inträde i den bredare offentliga diskussionen. Dessa berättelser, med sina djärva visualiseringar och tankeväckande narrativ, erbjuder inte bara underhållning utan också en portal genom vilken vi kan utforska och diskutera de komplexa koncepten bakom simuleringsteorin. Böcker som Simulacron 3 av Daniel F. Galloy och Ready Player One av Ernst Cline använder idén om simuleringar för att utforska frågor om identitet, verklighet och mänsklig erfarenhet. Genom dessa berättelser ställs läsaren inför frågan om vad som definierar vår verklighet och hur vi förhåller oss till en värld där gränserna mellan det verkliga och det virtuella blir allt mer otydliga. Vetenskapen har också börjat omfamna och utforska idéer relaterade till simuleringsteorin. Inom områden som fysik, datorvetenskap och filosofi har debatter och studier kring simuleringsteorin vuxit. Dessa diskussioner sträcker sig från teoretiska överväganden om universums natur till praktiska tillämpningar inom datavetenskap och artificiell intelligens. Denna infiltration av simuleringsteorin i populärkulturen och vetenskapen är inte bara ett tecken på dess fascination utan också ett bevis på dess relevans i vår tidsålder. I en era där teknologi och digitala medier blir allt mer interagerade i våra dagliga liv erbjuder simuleringsteorin ett riktmärke för att förstå vår relation till den värld vi lever i och de världar som vi skapar. Simuleringsteorin som balanserar på gränsen mellan vetenskap och spekulation har under lång tid lockat tänkare från olika epoker och skolor. På den ena sidan av spektrumet står de skeptiker som ifrågasätter teorins giltighet och praktiska betydelse. Dessa kritiker som ibland hänvisar till bristen på empiriska bevis eller de metafysiska komplikationerna som teorin innebär utmanar idén att vår verklighet kan vara en avancerad skapelse av en okänd skapare. De hävdar att en sådan hypotes, hur fascinerad den än må vara, kvarstår som en ogrundad spekulation utan konkret vetenskaplig grund. Å andra sidan finns det tänkare som omfamnar och utforskar möjligheterna som simuleringsteorin erbjuder. De ser teorin som ett sätt att utforska djupare frågor om verklighet, medvetande och vår förståelse av universum. Dessa filosofer som sträcker sig från antikens Platon som vi nämnde till nutida tänkare som Nick Bostrom och David Chalmers då, de har bidragit med tankeväckande insikter och argument till stöd för teorin. Platon exempelvis presenterade en världsbild där den fysiska verkligheten bara var en blek imitation av en högre, mer verklig existens. Denna synvinkel ekar i moderna diskussioner om simuleringar, där vårt fysiska universum kan ses som en skugga av en mer fundamental verklighet. I vår egen tid har filosofer alltså vidareutvecklat dessa idéer. Bostroms tankeexperiment om simuleringar ställer frågor om sannolikheten och teknologiska möjligheter att skapa en simulerad verklighet. Chalmers, å andra sidan, utforskar de djupare filosofiska implikationerna av att leva i en sån värld och hur detta påverkar vår förståelse av medvetandet och verkligheten. Chalmers pekar på att möjligheten av att vi lever i en simulering inte bara är en fascinerande tankelek utan också en seriös hypotes som bör övervägas och utforskas med all filosofisk och vetenskaplig seriositet. Han presenterar en rad argument och tankeexperiment som syftar till att utmana våra förutfattade uppfattningar om verkligheten och hur vi interagerar med den. Ett av Chalmers mest framträdande argument är att om vi accepterar att en simulering tekniskt sett kan vara oigenkännlig från det vi kallar verkligheten, så finns det ingen konkret anledning att helt avfärda idén att vi redan kan befinna oss i en simulering. Denna tanke utmanar vår förståelse av medvetandet och självet och tvingar oss att omvärdera vad det innebär att vara verklig. Ett annat starkt argument som Chalmers lyfter är det rent statistiska. Om vi förutsätter att vår förmåga att skapa simuleringar av världar blir bättre och bättre enligt den utveckling som vi redan ser, inte minst på senare år, tycks detta antagande vara väldigt troligt. Det innebär då att det endast är en tidsfråga innan vi kommer att kunna skapa simulerade verkligheter som är helt oskiljbara från verkligheten. Med tanke på att intelligens bevisligen då så småningom innehar denna förmåga på vår planet är det också då högst troligt att detta inträffat tidigare i andra delar av universum. Alltså en mängd av intelligenser som skapat simulerade världar som är oskiljbara från verkligheten. I dessa simuleringar skapas efter ett tag samma förmåga. Förmågan att skapa simuleringar, alltså en simulering inuti simuleringen. Denna effekt fortsätter och ökar exponentiellt och efter ett par steg så är vi uppe i en enorm mängd av simuleringar från en enda skapad simulering. Antalet simuleringar i universum, eller från en verklighet, överstiger snabbt antalet verkliga verkligheter och skapar alltså det statistiska argumentet som gör att det är långt mycket mer troligt att vi redan lever i en simulering snarare än den lilla möjligheten att faktiskt just vi lever i den riktiga ursprungliga verkligheten. Chalmers utforskar också de etiska och moraliska konsekvenserna av simuleringsteorin. Om vår verklighet är en simulering, hur påverkar det vårt sätt att se på moral, ansvar och våra egna beslut? Han ställer frågor som rör identitet och självmedvetande i en värld där gränserna mellan skapare och skapelse är suddiga. Han undersöker också djupt frågan kring vår egen skapelse av verkligheter genom exempelvis AI, AR och VR. Artificiell intelligens med sin förmåga att simulera mänskliga tankemönster och beslutsfattande står i centrum för den här diskussionen. AIs snabba utveckling och dess växande förmåga att inte bara efterlikna utan också förstå och interagera med mänskliga beteenden och känslor väcker frågor om gränserna för vad som kan skapas och simuleras. Denna utveckling pekar mot en framtid där skapandet av sofistikerade, realistiska simuleringar inte bara är möjlig utan även kan bli allt mer oigenkännliga ifrån vår egen verklighet. Virtuell verklighet tar denna diskussion ett steg längre. Genom VR-teknologi kan vi nu redan skapa och uppleva världar som är helt skilda från vår fysiska verklighet. Dessa digitalt skapade miljöer erbjuder en nivå av verklighet och interaktion som för bara några årtionden sedan var helt otänkbar. VR utmanar vår uppfattning om rum och plats och öppnar dörren till oändliga möjligheter för simuleringar av verkligheter som kan vara helt annorlunda än vår egen. Dessa teknologiska framsteg, särskilt inom AI och VR, tyder på att vi närmar oss en tid där skapandet av egna simuleringar kan bli en del av vår vardag. Redan nu finns forskning som utforskar hur dessa teknologier kan användas för att simulera komplexa miljöer, sociala interaktioner och till och med mänskliga känslor. Denna forskning som både inspireras av och bidrar till simuleringsteorin visar hur nära vi kan vara att omvandla denna en gång spekulativa idé till en konkret verklighet. Vår utforskning av simuleringsteorin från dess fysiska manifestationer i teknologi till dess abstrakta koncept i filosofi leder oss till en djupare förståelse av hur vi uppfattar och tolkar vår värld. Inom metafysiken står vi inför frågor om verklighetens natur och existensens grunder. Denna gren av filosofin som sträcker sig tillbaka till antikens tänkare utforskar de grundläggande strukturerna i vår verklighet och frågor som vad är det som gör något verkligt? Och finns det olika grader eller nivåer av verklighet? Simuleringsteorin kastar nytt ljus på dessa traditionella metafysiska frågor. Om vår värld, som vi upplever den, skulle vara en simulering, vad innebär det då för vår förståelse av existensen? Är verklighet, så som vi känner den, bara en del av en större, mer komplex och mångfacetterad struktur? Kanske liknande de nivåer av simuleringar som vi kan skapa själva med dagens teknologi. Samtidigt måste vi granska hur dessa överväganden påverkar vår kunskap om världen, epistemologin. Hur kan vi veta vad som är verkligt? Kan vi lita på våra sinnen och uppfattningar i en potentiellt simulerad värld? Och ännu mer grundläggande, vad innebär kunskap i en sådan kontext? Inom värdefilosofin ställs vi inför frågor om vad som ger livet mening och värde. Särskilt under förutsättningen att vår existens kanske är en del av en större simulering. Dessa frågor berör inte bara teoretiska spekulationer utan även våra mest personliga och existentiella upplevelser. Metafysik, ett begrepp som härstammar från Aristoteles verk, utforskar de fundamentala frågorna om existens, verklighet och universums natur. Det är ett område som tar sig an de stora frågorna. Vad är verkligheten? Finns det något utöver vad våra sinnen kan uppfatta? I sammanhanget av simuleringsteorin blir dessa metafysiska frågor än mer pressande och relevanta. Om vi underhåller möjligheten att våra upplevda verklighet är en avancerad simulering, hur påverkar då det vår förståelse av verkligheten själv? Denna fråga leder oss in i en labyrint av tankeexperiment och spekulationer där gränserna mellan det fysiska och det simulerade blir allt mer otydliga. I en simulering utmanas idén om en objektiv, oberoende verklighet, ett fundament inom den traditionella metafysiken. Den ställer oss inför möjligheten att det vi anser vara den verkliga världen kanske bara är ett skikt inom en större, mer komplex struktur. Detta skiftar diskussionen från en traditionell uppfattning av verkligheten som något givet och oberoende av vår uppfattning till en mer dynamisk syn där verkligheten och vår upplevelse av den är djupt sammanflätade. Denna simuleringsteoretiska synvinkel öppnar upp för nya perspektiv på gamla metafysiska problem. Frågor om orsak och verkan, existensens natur och till och med tid och rum får nya dimensioner inom ramen för simuleringsteorin. Om vi lever i en simulering, vad betyder det för vår uppfattning om tid? Är orsak och verkan fortfarande relevanta koncept i en värld som styrs av en simuleringsalgoritm? De här frågorna är inte bara intellektuella kuriositeter. De har djupa implikationer för hur vi ser på oss själva och vår plats i universum. Genom att utforska den här typen av frågor sträcker vi oss efter en djupare förståelse av vår egen existens, oavsett om den är simulerad eller inte. Traditionellt då så har tankar om att utforska grunden för verkligheten och existensens natur genom historien erbjudit flera olika perspektiv. Platon, som vi nämnt här, med sin tanke om idévärlden, presenterade en tidig form av verklighetens dualitet. En värld av perfekta former eller idéer om vår materiella värld som bara är en blek avbildning av dessa. Denna tanke har kopplingar till simuleringsteorin. Om vår upplevda verklighet är en simulering, kan den då ses som en skugga av en mer grundläggande, riktigare verklighet? Under upplysningstiden tog filosofer som René Descartes dessa frågor ett steg längre. Descartes med sitt berömda uttalande "Cogito ergo sum", jag tänker, alltså finns jag, utforskade gränserna för tvivel och kunskapens säkerhet. Hans idéer om en ondskefull demon som bedrar våra sinnen kan ses som en tidig spekulation om möjligheten av en simulerad verklighet. Det är på ett övergripande plan detsamma som en tanke där en annan intelligens skapat en simulerad verklighet som vi lever i. Om vår värld är en simulering, vad säger det då om verklighetens natur? Är den fysiska världen som vi upplever bara en del av en större, mer komplex verklighet? I skärningspunkten mellan simuleringsteorin och den filosofiska diskussionen kring kunskap, där finner vi alltså epistemologin, kunskapsteorin. Epistemologi är studiet av kunskapens natur, dess omfattning och grunderna för hur vi förstår och vet något om vår värld. Denna gren av filosofi frågar, vad kan vi veta och hur kan vi veta det? Inom ramen för simuleringsteorin tar dessa frågor också en ny och komplex vändning. Om vi lever i en simulerad värld, hur påverkar det vad vi kan veta om vår verklighet? Är våra sinnen och uppfattningar tillförlitliga källor till kunskap? Eller är de bara delar av en omfattande kod som begränsar vår förmåga att förstå den verkliga naturen av vår existens? I en potentiellt simulerad värld står vi inför en radikal osäkerhet om verkligheten. Det som vi uppfattar som våra fysiska och konkreta erfarenheter kan vara mer noggrant konstruerade illusioner skapade av en okänd simuleringsmekanism. Denna idé utmanar den traditionella uppfattningen om empirisk kunskap. Kunskap som är grundad i erfarenhet och observation. Vidare så leder simuleringsteorin oss till frågor om visshet och skepticism. I en värld där varje erfarenhet potentiellt kan vara en del av en simulering, hur kan vi vara säkra på någonting? Denna skepticism sträcker sig till och med till våra mest grundläggande antaganden om verkligheten, vår existens och världens fysiska egenskaper. Dessa epistemologiska dilemman utmanar oss att tänka om hur vi uppfattar kunskap, sanning och verklighet. Ett klassiskt tankeexperiment som utforskar de här frågorna är hjärnan i ett kar. I detta experiment föreställer vi oss en hjärna som är isolerad i ett kar, ansluten till en dator som simulerar alla upplevelser av verklig värld. Frågan uppstår, om hjärnan inte kan skilja mellan simuleringen och den verkliga världen, vad innebär det då för vår uppfattning om verkligheten och vår kunskap om den? Ett annat klassiskt tankeexperiment som ni kanske har hört om är ju Platons grotta då, som vi tidigare berörde. I denna allegori lever fångar hela sina liv i en grotta, vända mot en vägg, där de bara ser skuggor som projiceras på väggen framför dem. Dessa skuggor är deras enda uppfattning om verkligheten. När en fånge befrias och ser världen utanför grottan för första gången, utmanas hans tidigare uppfattning av vad som är verkligt. Dessa exempel understryker den fundamentala osäkerheten och svårigheten att skilja mellan en simulerad och en verklig värld. De tvingar oss att ifrågasätta vår uppfattning om verkligheten och hur vi skaffar oss kunskap om den. Om våra sinnen och erfarenheter inte är tillförlitliga indikationer på verkligheten, hur kan vi då vara säkra på någonting? Denna djupgående osäkerhet i vår uppfattning om kunskap och verklighet leder oss vidare till frågor om värdefilosofi. För hur ger vi mening och ett värde till våra liv och handlingar i en potentiellt simulerad verklighet? Vilka etiska och moraliska överväganden uppstår när vi konfronteras med möjligheten av att våra liv kan vara delar av en omfattande simulering? Värdefilosofi då, som vi nämnde, även känd som axiologi. Den frågar, vad är ett gott liv? Vad är rätt och fel? I kontexten av simulerad värld blir de här frågorna komplicerade och fascinerande. Om vår uppfattning om verkligheten är en illusion eller simulering, hur påverkar det vår syn på etik och moral? Vad innebär det för våra uppfattningar om vad som är värdefullt och meningsfullt? Traditionella etiska och moraliska principer kan i ett sådant läge komma att ifrågasättas eller omvärderas. Till exempel, om våra handlingar och erfarenheter är delar av en simulering, hur ska vi då bedöma deras moraliska värde? Är goda handlingar inom en simulering lika betydelsefulla som i den verkliga världen? Och om vår verklighet är skapad och styrd av någon eller något, hur påverkar det vårt ansvar för våra egna handlingar? Med bakgrund i detta, hur handlar vi själva i de simuleringar som vi redan skapar i parti och minut genom datorspel och konsoler och de karaktärer som där kommer till liv? Vi utmanas att tänka om kring vad som utgör ett meningsfullt och värdigt liv. Oavsett om vår verklighet är äkta eller en avancerad simulering. Ett centralt filosofiskt argument som stödjer idén om ett meningsfullt liv i en simulering är baserat på upplevelsens och medvetandets kvalitet. Om våra upplevelser, känslor och relationer känns verkliga för oss, argumenterar vissa filosofer, så är de meningsfulla, oavsett om de är en del av en simulerad verklighet eller inte. Denna synvinkel betonar vikten av subjektiva upplevelser och hur vi tillmäter dem mening, oberoende av den objektiva verklighetens natur. Å andra sidan finns det argument som utmanar idén om ett meningsfullt liv inom en simulering. Man kan hävda att om vår värld är simulerad, är våra val och handlingar förutbestämda eller manipulerade av simuleringsparametrarna, vilket underminerar vår fria vilja och autonomi. Detta perspektiv ifrågasätter huruvida ett liv i en sådan kontrollerad miljö verkligen kan vara meningsfullt eller äkta. Dessutom lyfts frågor om värde och autenticitet i en simulerad värld. Kan en simulerad prestation eller relation ha samma värde som i den verkliga världen? Detta blir en central punkt i diskussionen, där vissa hävdar att simulerade upplevelser kan vara lika rika och värdefulla som icke-simulerade, medan andra ser en grundläggande skillnad i autenticitet och värde mellan de två. Dessa filosofiska diskussioner och argument kring värde i simuleringar tycker jag skapar en bra plattform för en djupare förståelse av vår egen existens och hur vi tillmäter våra liv mening. De utmanar oss att tänka om kring begreppen autenticitet, värde och mening i en värld som kanske inte är vad den verkar vara vid en första anblick. Okej, vi knyter ihop våra lilla filosofiska värld för idag och lägger den på säker plats. Redo att packas upp igen nästa vecka. Då fortsätter vi samma tema och gör del 2 på det här avsnittet om simuleringsteorin. Och gräver oss bland annat djupare ner i frågor kring rättvisa och frivilja i en fejkad verklighet. Uppskattar du podden så kommer du uppskatta poddens webbshop som ligger på ufotilluap.se. Där kan du hitta allt mellan poddens klistermärken till väggkonst skapad av mig. Bakgrunder till mobiltelefoner är också en nyhet uppe på shoppen. I veckan kommer det också en efterlängtad nyhet där riktigt härliga mössor med poddens samtalsstartande logo kommer upp till försäljning. De här kommer att finnas i en väldigt begränsad upplaga, så passa på om du är sugen. Du kan också alltid stötta podden på Patreon, där vi finns under namnet UFO till UAP. Samma namn använder vi på Instagram och X, UFO till UAP, i ett ord. Podden kommer ut varje måndag och är du ny lyssnare så rekommenderar jag verkligen att börja från avsnitt 1 för en seglande start in i världens mest intressanta ämne. Sist men absolut inte minst, stort tack till dig Hampus som klipper och levererar ljudmagi med podden varje vecka. Hoppas att ni har en givande dag där ute. Tills nästa gång. Lev väl.